välkomna. Vi börjar med att be. Herre, vi tackar dig att vi får samlas. Att vi får räkna med din närvaro. Herre, nu vill vi vända oss mot dig. Vi vill lyfta vår blick till dig. Lyssna efter din röst. Herre, tack för att du bryr dig om oss. Att du vill uppmuntra oss och leda oss på rätta vägar för ditt namns skull. Så att vi kan prisa dig. Herre, nu överlåter vi den här stunden till dig. Och ber att du verkar genom ditt ord och genom din ande. I våra hjärtan, i vår gemenskap. Amen. Amen. Vi är ju i Romarbrevets 12:e kapitel. Jag tror vi har gjort 2 timmar där till och med. För att vi hann med vers 1 och 2 förra gången. Där det talas om att vår vardagens gudstjänst är ju att bära fram sig själv som ett levande offer. Sen om man gör det som en morgonbön eller en aftonbön, det kan väl ha mindre betydelse. Eller man gör det mitt på dagen, det är ju liksom bara manifestationer av den hållning, av den attityd som vi har. Vi bär fram oss själva som levande offer. Och det hade 2 sidor, en negativ, en positiv. Den negativa var detta att vi inte ska anpassa oss efter den här världen. Och det tål ju verkligen, kanske särskilt i vår tid då, att reflektera över. Och det mer positiva var då, låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Alltså att Guds ord får tala till oss, får verka i oss och ibland oss på ett sådant sätt så att vi förändras inifrån. Och det där är en viktig sak, som jag sa sist här nu, därför att det är ju det som är skillnaden mellan lagen och evangeliet. Att lagen talar till oss utifrån och den kräver vår lydnad. Men evangeliet talar till oss inifrån. Genom den nya födelsen så talar Gud genom vårt samvete, vårt upplysta förnuft. Och vi går så att säga frivilligt. Och det här har jag sagt nu flera gånger och jag får säga det nog flera gånger idag också, ikväll också. För att det här är nyckeln till allt det här med förmaningar och uppmaningar och sånt, va. Att det inte handlar om lagens tredje bruk. Det vill säga att nu när du är kristen så måste du göra så här. Nej, det finns ingen ny lag för oss som är kristna. Tvärtom, vi är befriade från den lagen. Ja, men kan man då göra som man vill? Nej, det kan man inte göra. Därför att mitt liv är ju förvandlat. Jag längtar ju efter att få ha Jesus som Herren och göra Guds vilja. Det är det som är själva drivkraften. Men den drivkraften gör att jag gör det jag gör. Om jag nu gör något gott så gör jag det frivilligt. Och jag gör det osjälviskt. Inte därför att jag själv ska tjäna på det. Jag gör det för min medmänniskas bästa för ögonen. Det är ju den heliga andes drivkraft. Så gjorde Jesus. Och det är vår önskan, i bästa fall vår längtan, att det ska vara så också i våra liv. Men den här önskan, den här längtan att göra det goda, att göra Guds vilja, att leva i tron på Herren Jesus Kristus, den är olika mogen hos oss var och en, och den är olika, ser ut på olika sätt, och det gör att vi mycket väl kan handla olika i samma situation. Men man handlar på olika sätt. Därför att det här är en personlig vandring som vi talar om. Så det här är så att säga nyckeln till detta med förmaningarna. Och det är ju det jag önskar. För nu ska vi gå igenom. Jag räknade här att i 12:e kapitlet så är det ju, jag räknat till 36 förmaningar. Alltså de staplas ju på varandra. Och om man bara skulle läsa dem som någon sorts befallningar, som någonting som man måste göra, någonting som man ska leva upp till, då kan ju vem som helst känna sig nedslagen, för vem ska klara av det? Det går ju inte. Men då har man läst det på fel sätt. Och det är därför som det är så viktigt det jag säger. Att det är den inre drivkraften, sinnets förnyelse, som är vägledande. Ja, men kan man inte, även om man nu är kristen, känna sig lite kluven? Man vet att man skulle göra på ett visst sätt och så gör man tvärtom. Jo, det talar Paulus om i Romarbrevets 7 kapitel. Och det har vi ju gått igenom rätt så noggrant, skulle jag vilja påstå. Det visst är på det sättet. Men det betyder inte att vi så att säga är kluvna. Vi kan ju inte lura Gud. Vi kan möjligtvis lura oss själva. Men det måste finnas en grundinställning, en grundhållning, en attityd att jag vill gå rätt, även om jag gör fel. Gör jag fel, så antingen så bekänner jag det i min syndabekännelse, eller jag låter försoningsblodet bara ta hand om det, eller jag tänker att det ska bli bättre nästa gång eller någonting annat. Men det är inte det som, att jag inte räcker till, kan inte vara det slutliga ordet i mitt liv. Vi vet ju att vi är syndare. Vi vet att i mitt kött så bor inget gott. Och det får vi dras med så länge vi lever här på jorden. Men det är inte det som ska vara drivkraften, utan det är anden som ska vara drivkraften. Evangeliet som ska vara drivkraften. Och att jag upplever en spänning mer eller mindre stark till och ifrån beror ju på den kötsliga naturen. Att vi är ju bara människor, om man säger så. Va? Det är det som är problemet. Vi är syndiga människor. Vi har kötslig natur. Men det är inte det som är drivkraften. För vi har ju blivit, genom att vi har tagit emot Jesus Kristus och hans frälsning, så har vi ju befriats ifrån synden och lagen och döden. Vi har befriats ifrån oss själva. Vi har ett nytt liv. Och det är det dopet handlar om. Att när vi kommer upp ur dopgraven så är vi kallade att leva det nya livet. Ja, men det klarar vi ju inte av. Det räcker inte. Du, det är det som är drivkraften. Det är därför som den där nya födelsen, den där förvandlingen, det där att stenhjärtat plockas ut och att jag får ett hjärta av kött och blod, ett sinne ett hjärta efter Guds sinnelag, det är det som är så avgörande. För man kan inte begära att en människa som inte har mött Jesus, som inte har fått sitt inre förvandlat, ens ska kunna tänka tanken att man ska kunna göra något gott. Och ja, i och för sig, man kan tänka tanken, man kan göra goda saker, men det är ju aldrig någon förtjänst inför Gud. Det har ju ingenting med frälsningen att göra. En människa som inte är kristen kan förvisso göra många goda saker, och det är ju bra, både för en själv kanske och för människor runt omkring, men det har ju ingenting med frälsningen att göra. Det som gäller för oss är att vi kan inte i egen kraft berömma oss av att göra något gott, men inte heller av när vi gör fel så behöver vi känna någon som fördömelse. Utan vi har fått Jesus Kristus som drivkraften i vårt inre. Det är ett nytt, helt nytt liv helt enkelt. Vi har andra förutsättningar. Vi har en annan livsmiljö. Och just det här med att vi har en annan livsmiljö, det blir, tycker jag, åtminstone för min del, tydligare och mer påtagligt allt eftersom åren går. Allt eftersom jag vänjer mig vid evangeliet. Alltså det är en sån befrielse. Att vara frälst ifrån sig själv och vara frälst ifrån vad andra tycker och tänker. Att få leva sitt liv inför Herren och vandra med honom. Och även om jag är otillräcklig och du är otillräcklig, så spelar det liksom ingen roll. För Jesus Kristus, han är det nya livet. Och han är den som är, som sagt, drivkraften. Och då när man läser de här förmaningarna, då måste man läsa dem i ljuset av detta. Då blir de plötsligt uppmuntrande förmaningar. Det blir uppmaningar, det blir tröstande ord som visar oss att vi är på rätt väg. Eller som visar oss att vi är på fel väg. Det är ju också bra om vi får veta att vi är på fel väg. Nåja, det här är så att säga själva nyckeln. Det nya livet är så att säga själva nyckeln. Och då har vi kommit till vers 3. Vi läser det vers 3 till och med 5. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Jag ska ha med det också innan vi tittar igen på den här versen. Att det fanns ju en, när Paulus skrev Romarbrevet, år 57 var det väl, så skrev han till Rom. Och i Rom, den kristna församlingen i Rom, så fanns ju både judekristna och hedna kristna. Och där fanns ju spänningar. Just, och spänningen var ju just den att alla var inte riktigt införstådda med vad det innebär att vara en ny skapelse i Kristus. Och vilken relation man fortsättningsvis skulle ha till lagen. Det var ju det som var problemet. De som var judekristna, de hade vuxit upp med lagen, de hade en glädje i lagen, de ville göra lagen. Och de fick liksom bakvägen på något sätt lagen som en drivkraft. Och så tyckte de nu förstås att hedna kristna som förvisso var utan lagen, men de skulle ju också då tänka på lagen. Och det gjorde de ju inte, utan de hade ju Kristus, Kristi lag, evangeliet som de levde utav. Nu hade ju de judekristna det också, för de var ju kristna. Men det var här, de här spänningarna som fanns. Man visste inte riktigt hur man skulle förhålla sig till förväntningarna, till lagen och så vidare. Det är ju samma spänningar vi lever med idag. Alltså när jag pratar om att vi inte ska ha lagen som drivkraft, att det yttre, andra ska inte så att säga styra ditt liv, inte ens lagen ska styra ditt liv, utan du ska vara driven utav den helige ande, då är inte alla kristna riktigt införstådda med det. Och så får man de här diskussionerna. Så vi har samma problematik egentligen idag, fastän vi inte borde ha det, skulle jag vilja tillägga. Utan vi borde ju, vi som är hedna kristna, vi borde ha fått det här på plats för länge sedan. Men det är väl kanske så att man kan inte få det på plats med mindre än att Gud själv gör det. Det är ju Gud själv som föder på nytt. Det är Gud själv som ger växten. Det är Gud själv som fostrar. Det är Gud själv som instruerar mig och visar mig hur jag ska hantera livets olika svårigheter och utmaningar. Vandringen med Herren alltså. Då säger Paulus så här, i kraft av den nåd jag har fått. Det ser ni har det igen redan från början här nu. Han talar alltså i kraft av den nåd han har fått. Tänk efter nu. Tänk till Paulus här framför dig. Paulus säger, han har alltså tagit emot Guds nåd. Och han visste verkligen att det var nåd. För han hade själv förföljt de kristna. Han hade gillat att man stenade Stefanus, för han tyckte det var rätt och riktigt. Nu har han fått sitt hjärta förvandlat. Han visste att han hade blivit kristen genom Guds nåd. Genom att Gud hade tagit bort skulden och gett honom ett nytt hjärta. Och han hade bejakat den nåden. Han hade slutat säga, ja men jag är en så dålig människa, eller jag gör så gott jag kan och så vidare. Så sa inte Paulus. Han hade bejakat det som Gud har gjort i hans liv. Och så måste du och jag också göra. Inte bara höra om nåden, utan vi behöver ta emot nåden och bejaka nåden. Jag är en älskad människa. Jag är en människa som har fått nåd. Och utifrån den nåden lever jag mitt liv. Utifrån den nåden handlar jag och gör jag de goda gärningarna. Alltså i kraft av den nåd som han har fått. Så säger han till dem att de ska inte ha höga tankar om sig själva. Utan de ska tänka förståndigt. De ska tänka efter Guds vilja. Jag har skrivit upp här vers 6. Nu ska jag se vad det är nu. Jo just det, i vers 6. Vi kommer ju dit sen. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Så du har fått nåd, och att du har fått nåd, det innebär det är någonting konkret. Det är inte tomt prat, utan det är en kraft som du har fått. Och gåvorna är en del av den där nåden. Jag har också skrivit upp Efesierbrevet 4:7. Vi ska ta det innan vi går vidare. För det här hänger ihop med de här nycklarna som jag så gärna vill att ni ska få kläm på. 4:7. Men åt var och en av oss gavs nåden. Allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Så det är utgångspunkten, att du har nåden. Jag var i kyrkan i söndags, det var Septuagesima. Och då sa prästen så här, som jag tyckte var så fint och så bra. Då sa prästen så här: ni vet hur det är i den här världen. Då arbetar man. Så gör man ett bra arbete eller ett dåligt arbete. Eller man arbetar, och sen när man arbetar så får man lön. Så är det inte i Guds rike. I Guds rike är det precis tvärtom. Där får man lönen först. Där får du nåden först. Sen kan du arbeta. Och det är ju så enkelt utsagt. Men det är så mitt i prick. Nu står det här att var en, den nåd som var en har fått. Vi kanske har fått olika nåd. Den gamla människan, alltså den kötsliga människan, tänker då: varför har inte jag fått mera nåd än någon annan? Men du, varför har han fått mer nåd än mig och så vidare? Det är det gamla sättet att tänka. Då har man fel måttstock. Därför alla har ju egentligen fått fullt med nåd. Det är ju själva utgångspunkten att du är i Kristus. Så alla har fått full lön. Också den som blev anställd i 11:e timmen för att associera till Jesu liknelse. Han anställs där. Någon anställs med 9:e timmen, några vid 11:e timmen och så. Va? Och den som var anställd sist och hade jobbat en timme fick ju full lön. Och de andra fick lika mycket. De trodde de skulle få mer. Och så blev de lite ledsna där då, för att de inte fick mera. Men alla har alltså fått full lön. Det vill säga, alla har ju fått evangeliet. Något mer kan man inte få. Sen är det en annan sak då att vi upptäckt olika mycket. Och kanske behöver olika gåvor och olika utrustning beroende på hur Gud vill använda oss. En sotare behöver inte ha samma utrustning som en präst. En präst behöver inte ha samma utrustning som en lokförare. Alltså det är ju så självklart, så det ska inte behöva sägas ens, va? Så vi har olika på det sättet. Men här står det då att vi ska tänka efter det mått av tro. Det är nästan synonymt här. Efter det mått av nåd som vi har fått. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Den tro som Gud har tilldelat var och en. Vad menas med det lilla ordet där, tro? Det kan inte vara tro i vanlig allmänmänsklig mening. Alltså jag tror att jag ska ha semester i juli. Jag tror att det går bra att gå över gatan här. Det är inte den tron. Men det kan ju inte heller vara den tro som förflyttar berg. För det står ju att var och en har fått den där mirakelgörande tron. Trons nådegåva som det talas om. Det kan inte vara den heller. Så vad är det då för tro efter det mått av tro vi har fått? Och då ser jag att kommentatorerna menar ungefär så här, att det är efter det mått av tro som Gud har gett var och en. Att leva förståndigt, tänka förståndigt, tala förståndigt, leva förståndigt, det är att vara i harmoni med den tro som Gud har gett mig. Och det har ju också med själva, det är alltså frälsningen som ska förlösas. Det är den frälsande tron. Det är evangeliets kraft. Nåden och tron. Så det finns ju skäl kanske för Paulus att säga då: ha inte för höga tankar om dig själv. Men i vår tid kanske han skulle säga: ha inte för låga tankar om dig själv. Alltså det gäller att vara i harmoni med det mått av tro som Gud har gett. Och den tron ska brukas. Och när den brukas så sätter den sig, så förökar den sig, så växer den sig. Det där säger jag med små bokstäver. För jag tror att det är så, men samtidigt så vill jag inte betona det. Men det är så här att om jag använder mig av tron så kan jag ju kanske börja lita mer och mer på Guds närvaro. Och det där är så välsignat med prövningar och med motgångar och sånt. Va? För då får man verkligen använda tron. Måste man ju använda. När man inte har någonting att komma med själv. Då är inte min position i Kristus förändrad. Utan uppmaningen blir ju att leva utav den där trösten, utav den där tron som Gud har gett mig. Sjukdomar, olyckor. Det är jättebra möjligheter man har att börja bruka nåden och tron i sådana lägen. Jag säger inte att det är så enkelt alla gånger, därför att i egen kraft så går det inte alls. Utan det, då får man får ju lyfta blicken. Man får tänka på vad Gud har gjort genom Jesus Kristus och vad det betyder. Vi tror ju på evangeliet, vi tror ju också på framtiden. Vi tror ju att för varje dag, för varje vecka, månad och år som går, så kommer vi närmare slutfrälsningen. Och det tål att mediteras över, det tål att glädja sig över. Så står det här då att de judekristna och de hedna kristna, de var ju många till antalet, men de utgör en enda kropp. Och det här är någonting som, när Paulus här talar om Kristi kropp, han kommer ju in här sen i vers 6, 7, 8, 9, 10 och så vidare. Så kommer han in på olika gåvor eller om det är olika tjänster och så, va. Det här avsnittet som handlar om Kristi kropp framöver är inte avsett att, Paulus avser inte att undervisa om de olika gåvorna, om de olika tjänsterna. Som man gör i första Korintherbrevet. Det har vi gått igenom tidigare. Där är ju olika andliga gåvor, olika tjänstegåvor. Det är inte avsikten här. Här är avsikten att de judekristna, de hedna kristna ska förstå att de hör samman. Att de utgör en enda kropp. Det är budskapet. Så när man läser de här verserna så får man inte... Ja visst, man kan ju stanna inför gåvan att undervisa eller gåvan att trösta och så, som det står här längre ner. Kan man ju stanna inför och så kan man studera det, men då får man ju se till att man inte missar sammanhanget. Sammanhanget vill bara säga att detta är gåvor som hör samman. Dessa är gåvor, resurser som finns i vår gemenskap. Det är avsikten med det här. Så det han gör här nu och framöver, det är att han stryker under att de alla hör samman. Och så kommer det här så småningom, därmed så stryker han också under hur vi bör förhålla oss till varandra eftersom vi hör samman. Då säger han att vi är en enda kropp och i vers 4 att alla lemmarna inte har samma uppgift. Slå upp i Efesierbrevet igen. Där skriver Paulus egentligen samma sak. Efesierbrevet skriver han efter Romarbrevet. Där skriver han i kapitel 4, vers 25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lemmar, skriver han. Det är skälet till att vi inte kan baktala varandra. Skälet till att vi inte kan föra varandra bakom ljuset. Undanhålla öppenhjärtligheten. Är att vi är ju lemmar i samma kropp. Det blir liksom kaotiskt i kroppen. Den är inte i harmoni då längre. Så vi behöver förstå att vi är varandras lemmar. I kapitel 5 i Efesierbrevet. Kapitel 5 så kommer det igen i vers 30. Eftersom vi är lemmar i hans kropp. Så det här är alltså och första Korintherbrevet som vi har studerat. Där går han ju igenom det mer i detalj med olika lemmarnas funktioner och sånt, va. Men här konstaterar vi bara att vi är lemmar varandra till tjänst. Och det är någonting som behöver prägla vårt sätt att tänka och vara framöver. Nu och framöver. Jag läser då vers 6 till och med 6 till och med 8. Nu har jag två olika översättningar här. Jag läser alltså Folkbibeln 2015. Jag läser inte min bibel här som är Folkbibeln 1998. Jag läser Folkbibeln 2015. Då står det så här: vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i läran. Att förmana med uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor utan baktankar. Att vara hängiven som ledare. Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Jag är glad att det står så här, för att i den här som jag har framför mig här, Folkbibeln 98, där står det ju att profetians gåva skall, och i vers 7, tjäna, skall tjäna sin uppgift. Skall. Jag tror det står 6, 7, 8 gånger så står det skall. Och det där kan lätt ge en dålig smak eller till och med vara vilseledande i värsta fall. För det är inte frågan om att man skall. Det är frågan om att vi får ju. När jag läste det här som jag läste nu från Folkbibeln 2005, så var det där skall borta. Och det hänger ihop med hela vår förståelse av förmaningen, av uppmaningen. Att den äger rum utifrån vårt hjärta. Utifrån den heliga andes verksamhet. Inte därför att det finns ett skall som kommer till dig utifrån. Så det är bra att de har ändrat det i den uppdaterade versionen. Vad det står i Bibel 2000 eller Hjärts, har jag inte tittat efter faktiskt. Men här står i alla fall att varje kristen har, som vi har sagt, personlig nåd. Och varje kristen är personligt utrustad för att, och lyssna nu, för att kunna leva det nya livet. Så varje människa som är intagen i Jesus Kristus har fått ett nytt hjärta, en ny ande, har fått nåd och fått utrustning att kunna leva det nya livet. Här finns ingen ursäkt längre, vänner. Det finns ingen som på domens dag ska kunna stå där framför vår Herre och säga: där är den guden som inte hjälpte mig, som inte försåg mig med det jag behövde. Ingen kan säga så. Därför att alla har det de behöver. Och det är just detta att vi har det vi behöver som också är förpliktande. Det är kanske fel ord nu då i sammanhanget eftersom det är frivilligt. Men som är lockelsen, som är glädjen i att leva som en kristen. Så de här olika gåvorna som räknas upp, de ska inte förstås bara som naturliga, utan de ska förstås som det nya livets manifestationer. Framförallt står det i Ordspråksboken, ska du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Livet är inte någonting som kommer till dig. Livet är någonting som kommer ifrån dig. Det är du själv som formar ditt liv. Ja, men det kan hända saker och ting och jag kan råka ut för en olycka. De omständigheterna som vi säger, eller situationerna, det är förvisso så, men det är fortfarande du som har att hantera det. Det är ju utifrån ditt hjärta du hanterar ditt liv och dina situationer. Och som kristen så ser vi inte de här gåvorna endast som en naturlig utrustning. Vi har allihopa gåvan att kunna läsa. Vi har gåvan att kunna skriva. Vi har gåvan att kunna komma hit till kyrkan. Vi har utrustning för våra olika professioner. Om vi är läkare eller präster eller sotare eller vad vi är för någonting då, så har vi utrustning. Visst, och det har alla människor. Och det är på skapelsens plan. Men som kristen så har du en annan dimension i din utrustning. Därför att som kristen så är ditt hjärta, så är din ande, så är ditt förnuft upplyst utav Gud. Det är den nåden som du har fått. Och därför så är utrustningen inte bara en naturlig utrustning, kan vara en naturlig utrustning, men inte bara det. Utan det är, livet är en gåva ifrån Gud. Och det är så Paulus skriver om det här. Du har alltså avskilts, du har helgats när du har satt sig i Jesus Kristus. Och nu står du i Guds tjänst. Allt det du gör under dagens lopp, gott, tvivelaktigt, felaktigt. Allt gör du som en Guds tjänare, därför att du är i din identitet en kristen, en Guds tjänare. Det kan man tänka på, inte minst när man blir arg och man vill göra något ont eller så, ska man tänka på att då gör man det i Jesu namn. Men det vill jag inte göra. Nej, just det. Men allt som du företar dig, skriver Paulus i Kolosserbrevet, gör det som om du tjänar Herren Jesus Kristus. Det är vår utgångspunkt. Och vi måste komma bort från den där kluvenheten, där vi så att säga hela tiden försvarar oss själva med att vi bara är människor, eller att vi backar på olika sätt, eller vi är kluvna i vårt inre. Vi ska vara hela i vårt inre. Och i vårt inre, visst, det finns sånt som är eländigt också, men det finns syndabekännelse, det finns försoning, och vi tackar Gud för det. Men vi låter inte fördömelsen, vi låter inte lagen utföra sitt verk i våra liv. Och skulle det hända, så måste vi lära oss att hantera också det, så att vi också tar det till Herren. Det står i, här står det då på grekiska, när det står gåva, så står det charisma to theo, alltså Guds nådegåva. Och det ordet finns i 6:e kapitlet. I 6:e kapitlet, sista versen, så står det: syndens lön är döden, men Guds gåva, alltså Guds nådegåva, är evigt liv i Kristus Jesus. Så Gud har gett en gåva som heter Jesus Kristus. Vi är insatta i den och har därför del av den gåvan, av det livet, på olika sätt beroende på den kallelse som vi har tagit emot. Samtidigt då som jag nu har då på ett sätt gjort det här lite andligt. Jag talar ju om att det är anden som verkar i de naturliga gåvorna. Samtidigt som jag talar om att det är nådegåvor och som det är andliga manifestationer i våra liv. Samtidigt som jag säger det, så får det inte bli för andligat. Därför att det är ju naturliga gåvor. Det är ju på riktigt. Vi talar inte om något flumliv någonstans som svävar fritt omkring. Utan det kristna livet är ju förankrat i våra kroppar. Bär fram era kroppar som levande offer. För det är genom kropparna Gud verkar. Så se till att vi inte får det här förandligat. Utan att vi faktiskt får in de här nådegåvorna i vår vardagssituation. Här måste jag säga att jag känner att jag själv har gått igenom en förskjutning. För när jag tänker tillbaka, jag är ju mer eller mindre född i den karismatiska väckelsen. Och när jag tänker på tungomålstalande och gåvan att skilja mellan andra och så vidare. Va? Så har det ofta varit förbön för olika människor eller för mig själv. Som om det vore någonting som skulle tillföras, någonting som jag inte hade. Men här tror jag måste vara med om en förskjutning, så att vi förstår att vi har allt det vi behöver. Behöver jag skilja mellan andarna, så har jag den gåvan. Om Gud vill göra detta, så sker det alltså. Ett kanske drastiskt exempel, men låt säga så här nu då, att du kommer till en människa, och en människa som är sjuk. Och den här människan vill att du ska be för honom eller henne. Då kanske du tänker så här: ja, men jag har inte helbrägdagörelsens gåvor. Jag kan inte be för dig. Så kan du inte säga. Det är inte frågan om vad du kan och vad du inte kan. Utan här är det frågan om att den sjuka människan vill ha förbön för helande eller helbrägdagörelse. Och det är ju Gud som kan göra det. Man kan ju använda vem som helst av oss. Så även om jag tänker så att jag har inte helt bräddegörelsens gåvor, nej, det kanske du inte har fullt utvecklat regelbundet liksom manifestationer och så, men det är ingen ursäkt. Det är bara att lägga händerna, det är ju en ren lydnadshandling. Ja, jag var med om det vid ett tillfälle. Vi hade bibelskola i Älmsryd och så var det en morgonbön i kapellet och så skulle vi ha en bönestund. Och så var det en kvinna där som jag hade lite svårt för, om jag ska vara ärlig. Jag tyckte hon liksom gjorde sig till på olika sätt och så. Vad skulle hon ha förbön då? Ja, då skulle vi stå där, skulle vi lägga händerna på henne och så skulle vi be. Jag kände bara motvilja, jag hade ingen lust att be för det här. Jag tyckte för mig så kändes det så falskt på något sätt. Och så plötsligt när jag står där och brottas med mig själv och inte liksom får ur mig ett ljud och de andra kanske mumlar lite grann, så ser jag liksom för mitt inre hur Herren Jesus själv står där och lägger sin hand på henne och ber. Och så säger Herren till mig, om inte du gör det så kan jag göra det. Och insåg att jag var också tvungen att be. Men det är Herren själv som verkar. Det är inte frågan om att ha högre tankar om sig själv än vad vi ska ha. Vare sig upp för höga eller för låga. Det står här i Romarbrevets första kapitel och det har vi ju gått igenom. Och vi hade en liten diskussion där i första kapitlet, vers 11, vad som menas. Jag kan påminna om den versen nu, jag läser den. När Paulus talar om att han vill komma och besöka dem i Rom. Så här, jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er. Vad var det för något? Och då finns det lite olika sätt att förstå det där. Och nu har vi ju pratat om det tidigare, va? Men jag kanske tänkte mig för 30 år sedan så kanske jag tänkte mig att han kommer dit och så ska han förmedla någon andlig nådegåva. Han kanske ska ge tungomålstalets gåva till någon eller bräddegörelsens gåva till någon annan. Nej, så är det nog inte. Han kommer till dem i Rom därför att han vill helt enkelt vara till välsignelse för dem. Vad än det är som han skulle kunna hjälpa till med. Paulus kunde hjälpa till med. Han kunde kanske hålla en liten bibelutläggning. Han kanske kunde ge något uppmuntrande ord. Det är att dela andlig nådegåva. Det andliga livet. Det är alltså ganska, inte bara allmänt, utan det är naturligt. Det är andefyllt, men det är också mänskligt naturligt. Sen att det kan vara mirakulösa manifestationer vid olika tillfällen, det är liksom en annan sak. Det är ju den tron som förflyttar berg. Men det är inte det Paulus talar om här. Här talar han i Romarbrevet om att vi lämnar varandra till tjänst. Och för det ändamålet så är vi utrustade. Och vi har det vi behöver. Det står också i första Petrus. Jag tror jag ska läsa det. Jag har flera bibelställen men vi hinner ju inte läsa alla bibelställen, men första Petrus 4 är ett sånt där fint ord. Där står i den 10:e versen. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Det är ju mitt i prick. Då är det inte Paulus, då är det Petrus som har skrivit det. Så det var tydligen en allmän insikt att det fungerade på det här sättet. Sen kommer vi då till de olika gåvorna här i vers 6 och så vidare. Och jag har ju då i min förberedelse och mina anteckningar gått igenom var en av de här. Och jag känner att det tar ju så lång tid att gå igenom det. Och vi har visserligen inte haft bråttom tidigare men jag kommer inte fördjupa mig i de här gåvorna nu. Och det tror jag inte var Paulus avsikt heller. För hans avsikt var bara att vi skulle förstå hur vi är till för varandra. Vill man fördjupa sig i gåvorna, då måste man göra ett fördjupat studium av första Korintierbrevets 12:e kapitel eller, och jämföra med många andra verser och gå på djupet på det sättet. Va? Men det är inte hans avsikt när han skriver de här verserna 6-8. Han ger exempel här i de här verserna på 7 olika gåvor. 7 är ju Om man tänker symboliskt så är ju 7 ett tal för fullheten. Det är på något sätt som att han ger 7 exempel. Han tar en fattabur här ifrån Guds mångfaldiga nåd och ger 7 exempel. Han säger att profetera i överensstämmelse med tron. Att profetera, själva ordet betyder ju att tala Guds ord. Profetera, det betyder att tala ut, att säga och någon annans vägnar. Så det är inte att förväxla, även om det också kan innehålla med, inte att förväxla med, även om det kan innehålla utsagor om vad som ska hända i framtiden till exempel. Så kanske vi tänker när det är profetia. Ja, det kan det ju vara. Men det är inte själva grundbetydelsen. Utan grundbetydelsen är att förmedla Guds ord. Så att jag skulle tro att man ganska snart i den första kristna kyrkan tänkte sig profetian som predikan helt enkelt. Va? Vi säger ju det att man ska predika Guds ord. Det är ju samma sak som att profetera, bära fram. Men det står också i överensstämmelse med tron. För ska man bära fram Guds ord så måste det vara i överensstämmelse med den tro som Gud har gett mig. Inte med den tro som Gud har gett mig utan med tron. Alltså med den kristna läran, med den kristna tron. Det måste vara enligt med Guds uppdrag. Det är det viktiga. Så det går inte att stå i predikstolen och säga vad som helst, vad man tycker och tänker. Då har man nog missförstått sitt uppdrag. Att tjäna i vår uppgift, jag tar det här nu då lite snabbt. Att tjäna i vår uppgift, där står då ordet diakonia. Diakoni känner ni igen, det är ju tjäna på grekiska. Men det är lite oklart här vad Paulus menar. Därför att han kan använda ordet att vi tjänar varandra i allmän mening. Ungefär som vi gör på svenska nu, man tjänar varandra på olika sätt. Men det kan också vara så att det talas om en särskild tjänst. Alltså att någon har tjänsten att vara diakon. Eller för att gå tillbaka till apostlärningarna i början där i andra kapitlet så står det att de tjänade vid borden och serverade helt enkelt. Skötte hushållet där. Det var ju den diakonala uppgiften. Eller när man kommer in i till exempel Romarbrevet. Så står det att de som förvaltade de gemensamma tillgångarna i församlingen, alltså ekonomiskt skötte det hela, de var ju också diakonia. Det var också en tjänst att vara förvaltare av ägodelarna, utav gemensamma tillgångar. Vad som exakt åsyftas här är ju inte riktigt klart. Det verkar som att Paulus talar i allmänna ordalag. Och på grekiska så står det dikaionian ente dikaionia. Alltså det kommer igen 2 gånger. Så att det blir, skulle man översätta det ordet så blir det att tjäna i tjänsten. Att tjäna i tjänsten. Det är ungefär som att Paulus stryker under att det ska vara att tjänsten ska vara en tjänst av hjärtat. Och då är vi precis i linje med det som jag har sagt hela den här timmen. Nämligen att det ska komma ifrån hjärtat. Hjärtat är ju det nya hjärtat. Det är ju där anden bor. Det ska komma från hjärtat. Och jag tror att det kommer längre ner sedan också. Kommer tillbaka till det. Men jag tror att det är som så att själva den anda i vilken man tjänar är lika viktig, om inte viktigare än själva jobbet. Jag har faktiskt träffat en kvinna en gång för länge sedan när vi var i England några månader, Karin och jag. Som hade den här gåvan att tjäna vid borden. Jag kunde inte begripa vad det var först, men vi satt där kring bordet. Vi var nog en 8-10 stycken. Så kommer in en kvinna, hon serverar te. Men hon serverar var en te på ett sånt personligt och sånt älskvärt sätt. Som man kände man nästan var i himlen. Det var så påtagligt just då. Men jag förstod efteråt att hon hade gåvan att tjäna vid bordet. Det var en upplevelse, en erfarenhet. Och det är skillnad på när en människa betjänar på det sättet jämfört med någon som lite trumpet serverar för att ingen annan gör det. Även om man får te i koppen i båda fallen. Skillnad på anda helt enkelt. Sen står det här då för det tredje att undervisa i läran. Och där är det ju rätt så påtagligt tydligt att det handlar om en person. Det är någon som undervisar i läran. Och det gör man genom att antingen undervisa ifrån skriften, förmedla skriftens ord, eller genom att fostra. För det katekesiska inslaget, fostrande inslaget, är också en del av undervisningen, träningen, fostran. Men det ska ju då vara i läran som det står, och det förstår ni själva att det handlar om den kristna läran. Det är inte någonting annat. Här talar Paulus om att undervisa den kristna läran, inte att undervisa i geografi eller samhällskunskapen och sånt, utan här handlar det om att undervisa i läran. Det är en särskild tjänst. När man kommer till första Korintsebrevets 14 kapitlet så står det att Paul, och det står väl förresten i Efesierbrevet 4 kapitlet också, att Gud har insatt först några till apostlar, sedan några till lärare. Det är ungefär som att apostlarna kommer in och bryter mark och lägger liksom en grund, men läraren måste vara där och förklara och få ordet stadfästat så det blir rotat. Så det är en viktig uppgift. Att undervisa är också, kan jag säga, det är inte samma sak som att predika. Och det är inte samma sak som att vittna. Det är tre olika ord, tre olika funktioner när vi kommer till Nya Testamentet. Att vittna, det betyder att man med sitt liv lever, man lever sitt liv helt enkelt som kristen. Och det är ett vittnesbörd. Och det kan man göra bättre eller sämre. Man kan använda ord, men livet som sådant vittnar ju. Det är vittna. Predika, det är mera att förkunna. Det är att tala direkt till en människas hjärta. Det ligger nära detta med profetiska tilltalet. Undervisa, mer förklarande, frågor och svar och sånt där. Sen så står det att förmana med uppmuntran och tröst. Det är det fjärde. Och där är också den där grekiska konstruktionen i språket, så det står att förmana i förmaning. Det står liksom tårta på tårta där på något sätt, va? Jag tycker den här översättningen är ganska bra. Att förmana med uppmuntran och tröst. Ja, jag ser i gamla översättningen här, gamla folkbibeln, så står det: den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Ja, det är inte lika bra, det måste jag säga. Det är bättre att skriva att förmana med uppmuntran och tröst. Och det inbillar jag mig att det är någonting som kanske särskilt, som är särskilt viktigt eller angeläget eller möjligt för andliga fäder och mödrar, alltså för de som har mognat i tron. För ska man förmana, uppmuntra och trösta, då måste man ju veta vad man talar om. Det här som jag har försökt lägga tonvikt vid den här timmen och som jag upprepar nu då, det är att det kommer från hjärtat, att det kommer från anden. Att det är fullt med evangelium och kärlek. Om en människa inte, som ska förmana, inte förstår det, så blir det inte bra. Jag lärde mig det utav vår äldste son. Han började sin karriär på McDonald's, och där har man ju ganska strikt undervisning hur man tränar upp då folk på McDonald's-restaurangerna. Och då när man kommer upp en bit där och blir restaurangchef, kanske till och med, så jag kommer inte ihåg vad det hette innan man blir restaurangchef, men någonting, då får man titt som tätt ta det som kallas för det svåra samtalet. Alltså man måste ju tala om för ungarna att de inte bara ska komma i tid, utan de ska göra på ett visst sätt. Då lärde Victor mig det att pappa, det svåra samtal, då ska du göra så här. Då säger jag nu att den här brodern här har ett problem och vi måste adressera det på något sätt, va. Då kan du göra så här, pappa. Då kommer till honom och säger så här: du, jag har ett problem. Jag är så bekymrad för jag retar mig liksom på att du gör si och så. Och jag är ledsen för det. Kan vi göra någonting åt det? Kan du hjälpa mig? Fantastiskt sätt att börja det svåra samtalet. Då har man förstått lite grann vad förmaningen handlar om. Man tar på sig den bördan. Man delar varandras börda. Sen så står det i nästa punkt här då, 5. Att dela ut gåvor utan baktankar. Och det här med att dela ut gåvor eller att ge allmosor och sånt. Det är förresten aktuellt i vår tid här nu med tiggarna och så. Det var ju en dygd på Gamla testamentets tid. Det var någonting som var både viktigt och angeläget. Och någonting som man skulle öva sig, någonting man skulle praktisera. Men man ska göra det som det står här utan baktankar. Och det här finns ju när du kommer till Nya testamentet också. Redan innan vi talar om livet i Kristus. Jag tänker på Johannes Döparen. När han predikade evangelium där så kommer de i framtiden. Och vad ska vi göra? Vad ska vi göra för att vi ska kunna komma rätt här nu? Då säger han: har du 2 skjortor så ge bort den ena. Så då knöt han an till hela den traditionen. Gåvan att ge, alltså utan baktankar. Men att ge av hjärtat. Då är vi där igen, va? Av hjärtat. Och det här tycker jag man ska, kan jag upprepa det igen då, va? När man ger, om vi nu ger till tiggarna eller vi på annat sätt bistår varandra på olika sätt, va, så ska det vara, vi får 3 punkter här nu, det ska vara frivilligt. Det är ju inte av tvång. Ja, men jag är kristen, då måste jag ge 10 kronor här till den här tiggan. Så kan man ju inte tänka. Det är ju dessutom okristligt att tänka så. Utan man ger frivilligt. Man känner kanske sig manad av hjärtat. Det är det ena. Det andra är att det är osjälviskt. Därför så är det så välsignat med tiggarna. För att jag tjänar ingenting på att ge pengar till dem. Det är osjälviskt. Och det är för det tredje med allt givandet utan baktankar. Det är med medmänniskans bästa för ögonen. Inte med sitt eget bästa för ögonen. Jag pratade med en kollega. Han sa så här. Han hade ställt frågan till någon så kallad expert när det gäller såna här saker. Ska man ge till tiggarna eller ska man ge till en organisation? Ge lite mer pengar så att de kan göra någonting åt situationen. Vilket tycker du? Vet du vad han fick för svar? Fick han svaret att du har ju råd att göra både och. Inte dåligt. Att dela ut gåvor utan baktankar, det är en ren filantropisk verksamhet. Men kom ihåg nu att skilja det här ifrån lagens tredje bruk som säger att du måste göra det. Det är någonting annat. Det har inte med den kristna andan att göra. Att vara hängiven som ledare. Det där ordet, grekiska ordet, ledare, det finns inte på så många ställen. Det finns i 1 Thessalonikerbrevet 5:12. Och så finns det på 4 ställen i 1 Timoteusbrevet 3 och 5. Kapitel 3 och kapitel 5. Då slår jag upp det så får vi flera ställen på samma sida så att säga. 1 Timoteus kapitel 3. Där står i vers 4. Om en församlingsledares egenskaper. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig. Vänta nu. Det var fel vers. Nästa vers var det. Han ska ta väl hand om sin familj. Där har du ordet. Ta väl hand om. Det är vad ordet betyder. Att vara hängiven som ledare. Att ta hand om. Att ta väl hand om sin familj. Och det står i 5 versen kommer ordet igen. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Och i 12 versen En församlingstjänare ska ta väl hand om sina barn och sin familj. Jag har det i 5 kapitlet också, vers 17. Såna äldste som sköter sin uppgift väl. Ja, sköter sin uppgift väl. Det är alltså samma som att vara nitälskande som ledare. Att vara en hängiven ledare. Och återigen, va? Jag ser en skillnad i anden mellan detta att vara företagsledare i största allmänhet eller att vara ledare i något annat sammanhang. Man kan vara en duktig ledare och en hängiven ledare. Men det Paulus talar om, det är att utifrån relationen till Kristus, med andra människors bästa för sina ögon. Det är det handlar om. Det är alltså en skillnad i anden, kan man säga så. Skillnad i anden. Och att vara en nitisk ledare i anden, det är ju ingenting annat, om man nu ser till personen i fråga, än en lydnad för den heliga andes ledning. Det är inte en prestation. Lönen har jag redan fått. Kraften har jag redan fått. Nåden har jag redan fått. Nu ger jag. Och så var det där sista där då, den sjunde, att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Där är det ju uppenbart igen då att det handlar om hjärtat. Och inte bara hjärtat, utan ett glatt hjärta. Alltså att tjänsten utförs i rätt anda. Så allt det här, nu har ni fått då 7 stycken. Faktiskt är ju att om vi tar det från första kapitlet, så har ni fått 12 förmaningar har vi gått igenom. Och du förstår ju själv, du har fått 12 förmaningar. Om du skulle bara skriva upp de 12 förmaningarna, så tänker du så här: nu måste jag göra så här, för jag är ju kristen. Vilken effekt får det på ditt kristna liv? Så jämför det med, som jag har försökt i alla fall, jag försökte göra så evangeliskt det bara går. Alltså en glädje i tjänsten. Därför att det sker utifrån evangeliets drivkraft. Det sker utifrån min längtan. Min längtan att vara till andra människors behag. Inte behag, det låter fel. Vara till andra människors hjälp, stöd, uppmuntran. Paulus har gett oss, vad sa jag, 11 eller 12 sådana här förmaningar här. Och det är nästan som att när man läser det, så vill man ha 12 till. Då är det rätt anda. Och det var lugna, det kommer 12 till, så att det hinner vi inte gå igenom mera idag, utan vi får väl sluta här. Men då är det så här, det får bli som övergången, det ska jag säga i början på nästa tisdag också, att Guds närvaro i våra liv, i vars och ens liv av oss, tar sig inte främst uttryck i att du har så många gåvor och du har så många gåvor, du har så många gåvor, du har den tjänsten men det har inte han. Utan Guds nåd i ditt liv tar sig främst uttryck i relationen till andra människor. Alltså evangeliet är inte någonting man sitter med och håller för sig själv hemma, utan det manifesteras i relationerna. Och det är det som Paulus nu går igenom, som vi har framför oss till nästa tisdag. Han går igenom det 2 omgångar. Först så talar han om relationen syskon emellan, bröder och systrar i tron. Och sen kommer han ställa en frågan, hur gör vi då med våra motståndare och de som står oss emot? Och så talar han om, ger han oss ytterligare råd för hur vi ska vara emot dem. Men det får vi som sagt vara ta nästa tisdag. Amen. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi ber att du ska låta ditt ord inte bara sås djupt i våra hjärtan, utan också slå rot och börja växa. Tack för allting som vi redan är del utav. Herre, vi är delaktiga utav dig själv, du som är den stora nådegåvan. Och det är ditt liv som vi längtar efter att få se flöda i vår gemenskap. Herre, låt oss få vara lemmar varandra till tjänst. Amen.